vi konsumenter är ju lite, inte dumma, men återigen, om du ska välja mellan att köpa en produkt som är antingen billigare eller så är den dyrare och hållbar. Det mänskliga är ju att ta samma produkt billigare, det är ju inte konstigt. Så därför är det svårt, att ta mig själv som exempel, att även om vi bygger de här systemen för att göra det bättre så beter jag mig själv ibland dåligt, hållbart. Det kan få en att ligga uppe på nätterna.
Verkligen. Returer, returer, returer. Du har säkert sett rubrikerna om hur svårt det är för e-handlare att hållbart hantera de här jäkla returerna. Det handlar om produkter som slängs och produkter som skickas över halva världen. Hur ska man egentligen få logistiken att gå ihop? Någon som tidigt gav sig in på det här området, det är Peter Hitala, som alltså är grundare av företaget Easycom, som jobbar med just frakt och hållbara returer. Han är med oss idag från e-handelshubben Borås, så att om hans röst inte hörs lika krispigt och bra som min i dagens avsnitt, då är det bara därför. Vi pratar om allt ifrån virtuella lagersaldon till returhubbar, och om jag inte har fått er uppmärksamhet nu, nej, men då vet jag inte vad jag ska säga, så luta er tillbaka och lyssna på detta otroligt intressanta poddavsnitt. Tack så jättemycket Peter för att du ville sätta dig ner och prata hållbar e-handel med mig idag.
Tackar, tackar. Det ska bli spännande.
Eller hur? Vi ska ju också erkänna att vi har redan suttit här och snickersnackat i typ en halvtimme för att få igång tekniken. För du är ju med oss på distans. Vart är det du sitter och snickersnackar ifrån?
Jag sitter i textilstaden Borås och även i handelsstaden som vi brukar säga numera. Och bra med lite uppvärmning innan så att vi är bra förberedda inför diskussionerna.
Precis. Det blir ett tufft avsnitt idag kan jag säga. Jag skojar bara. Easycom, ibland så har jag ju med gäster här i podden som är lite från företag som kanske vi konsumenter inte hör om så ofta, men som är en väldigt stor del av e-handeln. Så kan du bara börja med att berätta, vad håller Easycom på med?
Jo, men vi är egentligen lite osynliga, kanske till skillnad från många andra bolag som vill synas mot konsument. Det är inget fel i det. Men vi låter våra kunder och varumärken synas. Så att du och många andra har säkert varit inne i våra tjänster när ni har returnerat med Fjällräven eller Didriksson Stadium eller andra av våra kunder. Så vi verkar lite i bakgrunden, men vi har egentligen en returplattform för att optimera tre olika saker som är viktiga. Kundupplevelsen givetvis, kundnöjdheten, lönsamheten men även då hållbarheten med plattformen.
Så du är ju då grundare av Easycom som grundades redan 2016, vilket ju var några år innan man började prata så mycket om returer som vi gör idag. Men du sa här innan att du hade en skiss på det här företaget redan 2008.
Ja, lite trögstartat kan man tänka, men jag har haft fördelen att få se ganska mycket flöden egentligen, både lokalt och globalt. Så var jag med tidigt på början av 90-talet och började jobba med postorderreturer som var dåvarande e-handeln. Och det var samma problematik som företagen står inför idag. Man har ingen möjlighet att agera på returer, det är mer en överraskning som kommer tillbaka till lagret. Man tror man har sålt. Och så kommer tillbaka massa saker som inte blir sålda, vilket blir problem då. Och det har inget företag lyckats hantera för egentligen nu de senaste åren när man börjar titta på system för returer och som påverkar både hållbarhet och lönsamhet.
Så menar du att folk försöker alltså skicka tillbaka lite allt möjligt i sina returer?
Ja, det blir ju, man får inte måla ut den stora massan, utan det är en liten andel kunder som beter sig illa. Så kallade abusers. Och då kan man till, ja, ett bra exempel bara för någon vecka sedan. Man skickar tillbaka en svart klänning och vill ha en återbetalning på den. Men det är en klänning från ett helt annat varumärke, mycket billigare i paketet. Men man har mördat sig med att klippa hangtaggen och flytta över dem från det ena plagget till det andra och egentligen försöka fuska sig till en återbetalning på en dyrare klänning. Så återigen, det finns en liten klick som beter sig illa, men man får absolut inte bygga processerna för den här lilla klicken, för de kan man hantera på annat sätt. Men returer kan vara bra också.
Aldrig ens tänkt på att folk vågar testa. Vi pratade här innan om att du var vd för Easycom, men numera så kallar du dig själv för Chief Evangelist. Hur Hur ser en dag ut för en chief evangelist på Easycom?
Chief evangelist var en titel från ett tidigare bolag jag hade, men egentligen innebörden är samma. Jag bad om en ny vd just för nästa fas, för tillväxtfasen här. En duktig herre vid namn Fredrik Hedblom som jag jobbat med tidigare. Men chief evangelist, och det, kanske det viktiga är det liksom att berätta om möjligheterna med egentligen inte bara en returplattform, utan vi har byggt en logistikplattform. Så idag kör vi igenom returer och reklamationer och lite så. Men imorgon kan vi köra igenom second hand-flöden, buyback-flöden, P2P-flöden. Så plattformen är redo för det och verkar redan på en global marknad. Så vardagen är mestadels, eftersom vi lämnar bort de tråkiga uppgifterna till vdn, så får man faktiskt predika, om man ska ta det uttrycket, och prata om de här möjligheterna med spännande företag och partners. Och där är reaktionen oftast liksom att wow, jag trodde inte ni hade så mycket att erbjuda då. Det ger enorma kickar.
Vad är den vanligaste missuppfattningen skulle du säga kring just det ni håller på med?
Det är så att själva returområdet när det gäller system, alltså retur har ju funnits sen produkter började säljas, men system för att hantera returer är lite nyare. Och det har ju vi och kollegor på marknaden liksom börjat jobba lite mer aktivt i området. Den stora skillnaden kan man säga är att det finns returportaler och returplattformar. Och det tror jag är lite svårt ibland för företagen att förstå skillnaden. Men
jag har ingen aning, ska jag säga.
Nej, men en returportal egentligen, det är egentligen, du som kund säger att jag vill returnera den här tröjan, den är för liten. Och du kanske får med en returetikett i lådan eller kan skapa den digitalt. Och sen åker den produkten tillbaka till lager. Det är en returportal, alltså begränsad funktionalitet. Det finns det lite fler aktörer på Europa-basis och även globalt då, som gör. Men en returplattform, den har just fokuset att med en portal bara så är det bara att ta kontroll på vad som kommer in. Du har inte mycket möjligheter att styra någonting. Men en plattform har fokusen på kundnöjdhet, lönsamhet och sustainability. Och en plattform möjliggör att kunden kan byta storlek och färg mitt i processen, alltså i returprocessen. Då vinner man tillbaka kunden. Man tappar mellan 10-30% av kunderna i returflödet och ordrarna. Då har man en stor del av reconversion i detta. Man driver ny trafik från plattformen som ger mer nya säljorder. Men du har också liksom olika kundresor beroende på vad kunden behöver göra. Returnera, byta eller reklamera, så får de mycket snabbare hantering. Och det blir väldigt mycket positivare för kundupplevelsen också då. Så möjligheten att ta beslut tidigt, men också styra att en tröja kanske inte ska tillbaka till centrallagret från Portugal till lagret i Sverige, utan det kanske ska till en lokal outlet i Portugal istället, eller en butik i Portugal. Då har du gjort massa fina saker för både miljön, du har ökat tillgängligheten, minskat transporten och liksom sannolikheten för att kunna sälja den mycket snabbare i säsong. Har en jättepositiv påverkan för företagen. Så det är skillnaden med plattformen är bredare, och det finns vi här kanske i Norden, Europa, och sen finns det ett antal i Nordamerika som är duktiga på det.
Tycker du att det är lite frustrerande att det går så långsamt, att det är bara liksom ni här och sen så är det några i Nordamerika som håller på med det här?
Returportalerna finns ju även här i Sverige och i Norden och Europa, så att de är också ute på marknaden. Men vi märker, vi tar ju kunder därifrån som förstår att de behöver göra mer än bara få kontroll på returen. Utan returen påverkar ju egentligen alla stakeholders på bolaget och även då miljöperspektivet som är viktigt då. Man vill ju givetvis, jag jobbar med detta 24/7, det är klart att jag vill att det ska gå snabbare. Men det är ju en del av det här med att sprida ordet liksom, och möjligheterna och liksom vad man kan göra, som kommer få stor påverkan på framtiden då, också när det gäller sustainability-biten.
Att gå ut och predika helt enkelt.
Ja, absolut, hela tiden.
Vad blir nästa knut att lösa, nästa kuggis som du håller på att fila på nu, hur ni ska lösa?
Ja, vi har ju några som nu är i test om man säger så, och sen några lite mer visionära. Men om vi börjar med den lite visionära som alla företag kommer påverkas, det är ju nya lagstiftningen från EU. Där EUs krafttag egentligen mot överproduktionen som är det största problemet i samhället, eller för planeten. Bara som jämförelse, att producera en produkt och jämföra energiåtgången med att transportera en produkt. Om jag skulle gissa, vad tror du är skillnaden? Hur stor andel är produktion, hur mycket är transport av 100%? Vad skulle du gissa?
Nej, men det är ju jättestor skillnad. Är det inte 90% eller något sånt? Det är jättemycket.
Så mer än 98% är produktion. För du tittar ju på, liksom, du tar ut råvaror, alltså jungfrumaterial som bomull ur marken eller odlar. Massa åtgångar med vatten och el. Sen ska det färgas, produceras, alltså från tier one, alltså från grödan och framåt. Innan det ens träffar lagret som är säljbar produkt. Det finns massa steg som driver energi och sånt. Och transporterna blir då mindre än 2% av energiåtgången. Då blir det så här liksom att okej, kan vi transportera en produkt från en marknad till en annan och få den såld istället för att producera en produkt? Det är det EU agerar med sin lagstiftning. De vill med lagar styra liksom att man inte producerar för mycket som hamnar på tippen. Det är ju det värsta. Det är huvudagendan. Mellan raderna så skulle jag gissa, och det är nog inte bara en killgissning utan en kvalificerad gissning, det är att man vill blockera eller göra det svårare för Kina, Alibaba och de här liksom kinesiska, asiatiska varumärken som trycker billiga produkter som egentligen inte är bra för miljön och som ofta hamnar på tippen kanske då, in på den europeiska marknaden. Jag tror också det är liksom en viktig del i det hela. Men tillbaka till varför. Men företagen kommer ju stå inför att möta upp mot de här lagkraven och rapportera. Du har liksom producentansvar för förpackningar. Alltså du måste ta ansvar hela vägen. Och sen produkterna. Sen kommer produktpasset som gör att man redan i design av produkter måste tänka på okej, hur många liv klarar den? Är den reparerbar? Och sen liksom när den är end of life, men var ska den hamna då? Ta till exempel Renewcell som H&M och IKEA, de har investerat i, som gör nya fibrer ur gammalt material. De klarar ju inte all produktmix. Så är det liksom är det bara bomull, ja, men då finns ju flera plants som klarar att ta hand om det. Men är det liksom viskos och massa annat att mixa, det är jättesvårt att bryta isär och hantera i de här. Där går ju utvecklingen väldigt snabbt, men vi har inte kapaciteten att ta hand om det. Allt som hamnar tyvärr på tippen då. Långt svar på frågan där, men...
Nej, men ja. Så att det är helt enkelt, som du ser, är det bättre att fokusera på att returerna motverkar att vi behöver producera nytt snarare än att förlita på sig på att vi kommer kunna återvinna textiler i framtiden.
Vi kommer kunna återvinna, men det kommer ta jättemycket längre tid. Mm. Nu hamnar vi med, vi ska parkera frågan här med liksom det spännande med vad vi gör, den ska jag ta också. Men också kopplat till det här, jag var på en paneldebatt med en duktig kille som heter Chisco Garcia som varit på Inditex i 30 år. Och han sa en riktigt bra sak. Han sa att du kan ta ett stort bolag, retailbolag, där vdn står och liksom propagerar för hållbarhet och liksom att det här genomsyrar bolaget. Så har du en 23-årig kvinna eller man som sitter och gör inköpet hos leverantören. Det är ganska långt från vad vdn säger till att inköparen, de har ju på sig att hålla nere kostnader, köpa stora volymer och massa parametrar. Alla de går i tvärs emot hållbarhet. Mm. Så man säger en sak på scen ena dagen och så nästa dag så sitter inköparen med ganska stort ansvar, oinformerad, kraven på att hålla nere kostnader och hålla höja volymer. Så motagerar egentligen det företaget säger. Det tror jag vi har en disconnect hos många bolag som kanske inte är med på det då.
Man måste aligna så att säga hållbarhetsmålen genom hela kedjan.
Du måste egentligen tillbaka, och även Chisco sa bra det, att han har ju verkligen mätt och kollat liksom att, eller varit med när man tittar på det. Det är inte alltid liksom att ekologisk bomull är bättre än vanlig bomull. Det beror på liksom vad är nästa steg. Du kan ju, vattenåtgången är ju mer eller lika mycket på ekologisk och vanlig bomull. Men vad händer när du, vad är färgningssteget och vad är liksom stegen som kommer efter det? Tittar du inte på hela kedjan så är det jättesvårt liksom att bara säga att vi kör ekologisk bomull. Det kanske är värre ibland än vanlig bomull om man säger så.
Aha, så ekologisk bomull behöver inte nödvändigtvis ha någon ekologisk färgningsprocess. Det är bara att själva bomullen är producerad ekologiskt.
Ja, det handlar ju liksom vad färgar du med då sen? Mm. Alltså, vad är nästkommande steg? För det är ju massa steg innan det blir en full produkt som är säljbar. Då. Så därför menar jag liksom att det är inte fel med ekologisk bomull. Men man måste gå och titta på, liksom, går det mot mer energiresurser från naturen eller inte? Det är kanske mindre gifter, vilket är extremt bra. Men om man påför saker senare i kedjan så kanske värdet av ekologisk bomull kanske blir för lågt. Då.
Vi ska också säga för nya lyssnare till En hållbar podd att när vi pratar om jungfrumaterial i de här sammanhangen, då är det alltså material som är helt nya, som inte har återvunnits på något sätt. Du startade ju som sagt det här företaget 2016. Vad var det som fick dig att känna att det behövdes ett företag som Easycom?
Ja, det var ju egentligen från den här långa, långa tiden från 2008 när jag ritade bilden på vad vi skulle göra, eller systemkartan. Det var ju redan då identifierat att det blir överraskningar med returer. Man har ingen möjlighet. Du har egentligen två kranar att agera på returer. Det ena är att göra returer långsamma, alltså billigare, men då blir de automatiskt långsammare från kunderna. Du köper transportsätt som är billigare och tar längre tid. Ja, men då missar du försäljning. Det andra är att du tar tillbaka dem snabbare. Så att du får dem snabbare till försäljning. Men då ökar du kostnaderna. Så att vad du än gör, du kan inte skruva på de två samtidigt. Utan de motverkar de här två rattarna. Då. Och egentligen grunden i den bilden jag ritade 2008 var att flytta ut så att du kan ta beslut tidigt i processen. Så vi tar beslut redan. Så fort du går in och kanske behöver byta en produkt så tar vi redan beslut att amen, vi visar vilka produkter du kan byta till så du får din storlek. När du har gjort den önskan, då låser vi produkten på lager så ingen annan får den. På det viset så har vi garanterat att du får den storleken du vill av den produkten du har beställt. Och sen så gör vi processen hela vägen smidigt hela vägen tillbaka till lager och tillbaka till bytet. Då. Så det gör vi både för B2C, D2C men även för B2B då, som är faktiskt lika stort problem eller större för du har stora volymer och produkter som ofta är slutet av säsong eller senare. Då, som måste
vill du bara förklara de två förkortningarna som du använder här?
Ja. B2C från konsumentreturer egentligen. När konsumenter behöver returnera och sen B2B när företag behöver returnera. Butiker, återförsäljare eller som behöver skicka tillbaka saker och ting. Då.
Så menar du att det här var alltså någonting nytt? Det här var ingenting man gjorde innan?
Inte i Norden på Europanivå. 2008 när vi ritade den så var det ingen som gjorde det. Sen när vi startade bolaget då har du några engelska företag kommit igång och några amerikanska bolag kommit igång. Så det var ganska tid. Men 2008 var det inte många som tänkte på den frågan. Då.
Spännande. Trailblazers helt enkelt. Jag tänker att vi ska gå vidare till ett moment eller segment som vi har i den här podden som heter Bra eller Bull, som jag faktiskt har förvarnat dig om också att det här är helt enkelt ett moment när jag kastar olika fenomen, olika saker jag har stött på inom e-handeln på min stackars gäst och sen så får min gäst säga bra eller bull. Är du beredd?
Absolut.
Bra eller bull? Returhubbar.
Bra.
Vad är då returhubbar och varför är de så bra?
En returhubb om man gör det rätt. Vi har ju på en plattform stödjer givetvis returhubbar. Det är inte bara därför jag gillar det. Men ta till exempel retur från Norge. Om du skickar dem styckesvis så transporterar du dem. Du tullar in dem en och en. Returorder en och en. Och det tar lång tid tills kunden får återbetalning och du tillför flerstegstransporter. Stoppar du en returhubb på norska sidan av gränsen där vi har kunder som vi kör returhubbar för är att du kan processa returen på produktnivå. Kunden får snabb återbetalning och sen så bulkar du tillbaka dem en gång i veckan till lagret över gräns och får liksom lägre kostnader, mindre miljöpåverkan, mindre transporter. Det är bara första steget av retur. Men när du börjar använda returhubbar och som vi den punkten jag skulle komma till att börja sälja på ditt retursaldo innan det kommer tillbaks. Det kan man göra med returhubben. Vi vet ju exakt vad som är på väg till returhubben, vad som finns på returhubben och vilket skick produkten är i. Den datan kan vi spegla så våra kunder kan visa den i webbshoppen redan och sälja på saker som inte ens finns på lager. Då har du en returhubb. Du kan vända en norsk retur till en ny norsk kund. Då slipper du hela tullprocessen. Du slipper en massa extra transporter och ledtider. Där börjar du bli optimal i ditt flöde. Då. Och den frågan, vi parkerar lite innan det blir långt svar här, men det är just att det vi håller på att testa nu i beta-version är våra algoritmer för hur mycket av morgondagens och dagen efter av de returerna kan du redan sälja idag. Den är superviktig. Det kallas för virtual stock. Och vad det gör är att du ökar försäljningen automatiskt direkt för man fyller storlek och produktluckor i sajten i webbshoppen. Men på mellanlång sikt så kan vi göra så att med datan så klipper inköp kanske lägga en repeat inköpsorder och köpa in mer av en produkt där vi kan berätta exakt hur många som kommer tillbaka. Vilket gör att då minskar vi produktionen där och risken för överlager, överproduktion, dödlager hamnar på tippen. Och sen också i tredje steget att inför liksom, att köpa in 20 000 pieces för nästa säsong. Då kan vi berätta att du har 34% returgrad på det här. Köp in 17 000 pieces för vi kommer låta dig sälja på returerna redan. Då har vi minskat också risken för överproduktion. Och när man börjar göra det systematiskt, ja, då minskar överproduktionen i världen. Det får en extremt fin påverkan på miljön. Då. Långt svar, men han.
Men ett jättebra svar. Nu pratar vi mycket om mode här. Vilket ju i allmänhet anses väl vara en av de klurigaste sektorerna att lyckas göra hållbar. Just för att det är mycket olika storlekar, det är mycket säsong och så vidare. Ja. Är det lite så att man tänker att om man lyckas liksom naila just klädhandeln på nätet, då är resten ganska enkelt?
Den har ju en stor del, som du säger, med returer och påverkan överlag. Men vi har ju kunder egentligen inom de flesta branscher, så du har samma utmaning med elektronik. Det måste också bli mer reparerbart. Annars så blir det för mycket liksom iPhone-sladdar och laddsladdar som hamnar på tippen för snabbt. Har du ingen bra liksom recyclingflöde på det så blir det inte bra. Möbler, inredning och sånt är samma där. Lägre returgrader med samma behov av att saker och ting ska användas fler gånger. Så jag tror att det är mer branschöverskridande, men som du säger, alltså kläder, skor har ju, modebitarna är ju en stor påverkan.
Okej, då tänkte jag ta nästa brallbull, och det här är en liten chansning. Man får säga pass, Peter, om den är för jobbig. Men du känns som de som man ändå kan kasta lite kluriga bollar på också.
Vi försöker,
okej. Bra eller bull? Stora klädhus som även driver second hand butiker på nätet.
Det är bra, om det är i egen regi.
Mm.
Ja. Några saker där, för att om företag ska kunna ställa över till cirkulära affärsmodeller då om också de ska producera produkter som ska hålla flera varv, då måste de få tjäna pengar på andra, tredje, fjärde varvet också. Annars varför ska de investera i bättre kvalitet och dyrare sånt? Att jag tror nästan det är bra, för det är nyckel till de cirkulära affärsmodellerna. De här sådana, alltså eBay, Sellpy, Blocket och de här, de är bra, men de kanske inte behövs i samma utsträckning om till exempel varumärket själva eller modehuset själva kan ha sin second hand-kanal och få tjäna pengar och få rätt kundupplevelse även i andra plajet, om man säger så, eller andra varvet av plajet och second hand-plajet. Det är första delen, så bra frågan. Du får långa svar, så det kanske blir få frågor. Det andra är också att åter tillbaka till varför vi har byggt plattformen. Det är inte bara för nu, utan i morgondagen. Det är också att du ska kunna sälja ett second hand-plagg och skeppa det från en kund till en annan. Inte via eget, alltså modehusets egna lager, utan via en returhubb som gör en snabb inspektion på att det är rätt saker och sen vidare till nästa kund eller raka vägen till nästa kund. Det är plattformen redan förberedd för. Och det bästa är ju också att jag gillar second hand. Utmaningen är bara med second hand när det gäller butiker och fysiskt. Det är att man samlar in tusentals plagg, sorterar dem, skicka vidare, där sorterar man vad som är säljbart i vilka second hand-kanaler och sen skickar man igen. Det vill säga att flera gånger tar man i produkterna, man transporterar produkterna och sen får du inte sålt allting i butiken. Ja, då måste de gå till renewal, till återvinning eller upcycling och sånt. Problemet är att du flyttar då plaggen flera gånger, du hanterar dem flera gånger och då påför du massa kostnader och även energiåtgång, om man säger så då. Så värdet och möjligheten att tjäna pengar på plaggen blir sämre. Här kommer tekniken hjälpa till. AI kommer hjälpa till. Vår plattform kommer hjälpa till att du kan sälja plaggen innan de får flytta på sig. Då har du nyckeln. Då kan du transportera och hantera dem minimalt. Då finns det pengar kvar att tjäna för en cirkulär affärsmodell.
Anledningen till att jag frågar är för att jag delvis också vill höra det för mitt eget samvete. För jag tror att jag och många andra som lyssnar doppar tårna i den cirkulära handeln genom att köpa begagnade kläder där det är enkelt. Till exempel då via sajter som då ägs av stora klädproducenter som jag vet har väldigt ohållbara klädbutiker. Så jag vet ju att egentligen så går ju pengarna till dem. Vilket känns lite jobbigt, men det är också det absolut lättaste sättet att konsumera begagnade kläder. Men då kanske man ska tänka som du säger egentligen, att jag visar att man kan tjäna pengar på cirkulär handel.
Ja, man måste komma dit, och det som kommer troligtvis vara EU-lagstiftning, om den nu verkligen får effekt, den kommer ju få en påverkan och rensa ut det som är tvegat här. Det kommer rensa ut det som är billigt mode och dålig kvalitet som inte går att använda i flera varv. Då blir det inte cirkulärt.
Det vi kallar fast fashion brukar man kalla det.
Precis. Fast fashion, dålig kvalitet och sånt. Det är en utmaning. Den andra utmaningen är att blir det för bra kvalitet och då blir prislappen därefter. Ja, men då blir det diskriminerande. Då har ju inte alla råd att köpa det. Mm. Då har vi liksom en social faktor som inte är bra heller. Så jag ska inte säga moment 22. Men det är en jätteutmaning i detta, just för att alla har ju rätten till fashion.
Mm.
Och ska vissa få köpa nya produkter och vissa bara har råd att köpa begagnat, alltså second hand. Mm. Varför jag säger det, alltså, jag hänvisar en del till den här spanska panelen, eller den panelen där jag hade med Chisco Garcia, men han berättade det liksom att han älskar svensk second hand. Varenda gång han är här så har hans dotter en lång lista på saker han måste köpa på svensk second hand. Men i Spanien berättar han att det är skamligt att köpa saker second hand. Du anses som att du är fattig och har inte råd att köpa nya kläder.
Mm.
Och då har man ju en enorm tröskel i Spanien, och då skulle jag gissa att det är liknande kanske i Portugal, Frankrike och sånt. Jättemarknaden, så vi kan ju vara glada här i Sverige för att vi är duktiga, men vad händer liksom om en större del av EU liksom, att det är skamligt att köpa second hand? Mm. Det kommer ju inte få genomslag.
Det är en social omställning också.
Verkligen, verkligen. Och också det att alla, alltså allas, man har inte rätt till mode, men jag tycker ändå liksom att det får inte bli en pengafråga, tycker inte jag.
Tack så jättemycket, Peter. Du har officiellt klarat momentet bra eller bull. Då går vi vidare till nästa segment som är det här kanske är en dum fråga, men där jag helt enkelt ställer de där frågorna som man som konsument kanske undrar för sig själv, men man vågar helt enkelt inte ställa dem för man känner sig lite dum. Är du beredd?
Jag är jätteberedd. Och återigen, det finns inga dumma frågor, för annars så förstår ju inte folk hur det fungerar.
Jag skulle säga att 9 gånger av 10 när jag ställer en dum fråga så får jag svaret det där var inte en dum fråga, Evelina. Så det är lite målet också.
Ja.
Ja, men vi börjar då. Det här kanske är en dum fråga, men frakten står ju för en ganska liten del av e-handels totala utsläpp. Så hur mycket hjälper det egentligen det här med en automatiserad och optimerad returprocess?
Om man tittar på frakten, bara frakten, det är ju mycket mer en automatiserad returprocess. Men om man tittar på frakten, så att ställa 2 fraktreturtjänster hos 2 olika transportörer mot varandra, det får inte så stor påverkan. Och tillbaka till långa svar, men så, det är så att i Sverige, hur transporter funkar, det är samma i Norden, Europa och i många delar runt om i världen. Det är så att lastbilarna, de går i linjetrafik. De går till exempel mellan Borås och Stockholm, så går det 6 bil och släp från Borås till Stockholm med produkter varje natt, 5 dagar i veckan med varje transportör ungefär då. Det går 6 lastbilar tillbaka varje natt och de möts halvvägs på vägen på natten där. Från Stockholm till Borås. Det är en linjetrafik som går 5 dagar i veckan och så går det från Borås till 27 orter i landet. Och det vill säga att det är ett spindelnät av transporter som går i ett nätverk. Från sen Stockholm när det kommer upp så går det slingbilar. Det vill säga att de som kör ut till kunderna på förmiddagen och till ombuden. Och så hämtar in på eftermiddagen. De bilarna går samma mönster hela tiden. Och om man tänker sig att om vi ska ta bort lastbilar eller vi ska ta bort e-handelspaket. Eller vi tar bort returer bara. Om vi tar bort alla e-handelsreturer i Sverige från och med imorgon. Så tror jag att det kommer vara mindre än 10 lastbilar som slutar gå. Och där kommer man till varför det är så liten. Jo, på lastbilarna så åker ju inte bara e-handelsreturer. Det åker ju läkemedel, det åker reservdelar, det åker mat och massa andra produkter. Så det är inte så många rena e-handelslastbilar med returer som går i Sverige då. Och om någon nu skulle gå med returer tillbaka till e-handelsföretaget, jo, men då hämtar de ju upp nya paket på tillbakavägen. Så de måste ju ändå åka dit. Antingen åker de dit tomma och hämtar nya paket, eller så åker de med returer på flaket och har lite bättre fyllnadsgrad. Så det är så jättesvårmätt. Återigen så blir det för mycket fokus på transport. Om det är nu mindre än 2% av energiåtgången av de bitarna, då ska vi fokusera på det som är jobbigare, som du är inne på. Överproduktionen. Och vad gör jag som konsument? Det är ju det som är problemet. Och jag syndar ju hela tiden också. Jag kan beställa 2 storlekar av ett plagg eller ett par skor bara för att få det jag vill ha. Och efteråt så kommer den här skämskudden givetvis, men så ska man inte göra. Men det är återigen att det finns en stor viktig del att man måste hjälpa till att utbilda konsumenterna till liksom, vad är bra och vad är dåligt. Och förstå kanske att smutsiga lastbilen som går med en energisnål dieselmotor, men den är ju optimerad för den sträckan istället för att det åker ut 5 stycken mindre bilar som går på el eller någonting. Fortfarande är ju de där och släpper ut slitage från däck och massa andra saker och så vidare. Det är en jobbig fråga, eller en svår fråga. Men den är inte dum, men det är med att hjälpa till med förståelsen.
Det är inte dum, men en svår fråga helt enkelt.
Det är svår, eller jättesvår.
Och som du sa, dels det är mycket aspekter som vi konsumenter inte tänker på. Men sen så också att om man får till returprocessen så kanske man inte producerar lika mycket nytt heller.
Precis. Och då är med Virtual Stock som vi pratar om, kunna börja sälja på returerna. För det är nämligen så att, särskilt när det gäller kläder och skor och sånt, att passformen, hur det känns på, är ju superviktigt. Även om man mäter digitalt hur mycket som helst, det hjälper inte alltid. Och varför kunden, en bra retur, det är att kunden skickar tillbaka storleken som inte passar och får den storleken man vill ha. Där har man en nöjd kund. Och då är det väldigt viktigare att säga till att den felaktiga storleken utifrån kunden, hur kan vi göra den tillgänglig snabbare till försäljning? Då är det en god retur om man säger så.
Det var ett väldigt bra svar på en dum fråga, men jag tänker vi tar en dum fråga till.
Yes.
Det här kanske är en dum fråga, men det låter ju som det är otroliga mängder data som behövs för att få till en bra returprocess när vi pratar om virtual stock och allt sånt här. Ska jag vara orolig över min integritet över hur mycket data ni på EasyCom har på mig?
man ska alltid vara försiktig i den frågan, för det blir bara viktigare och viktigare. Om man delar upp datan, det är två viktiga dataområden. Konsumenten, där handlar mycket om att hur kan man då serva konsumenten med bästa lösning och bästa tjänsterna för att verkligen få det man vill ha. Få snabb återbetalning, snabba byten och sånt där. En bra kundupplevelse helt enkelt. Det är en analysdel och lönsamheten kring det är superviktigt. Den viktiga egentligen som påverkar sustainability-delen, det är egentligen produktdata. Produktdata faller ju inte på samma sätt under GDPR, utan där är det viktigt att jobba med och egentligen vaska fram den viktiga informationen som möjliggör nya insikter varför man får mycket retur på en specifik produkt eller marknad eller vad det nu kan vara. För att åtgärda det tidigt istället för att låta det hända bara. Och det andra är det som, att, som vi jobbar på nu, liksom att använda datan till att göra, minska överproduktionen. Det är de två viktiga frågorna. Då. Så, som konsument ska man absolut inte vara rädd, men som med allting annat, försiktig ska ju vara default. Det känns som att man kan bli lurad på det mesta nu när det är digitalt då.
Men det känns tryggt för mig att höra att ni fokuserar på data om produkterna och inte på mig som konsument i alla fall.
Vi fokuserar egentligen på båda, men när det gäller konsumenten så handlar det mycket om att man har redan gett sig tillåtelse om att man ska få liksom titta på sälj- och returmönster och sånt också. Med syftet att utbilda konsumenten är väldigt viktigt att ta fram också. Mm. De här abuser som vi nämnde tidigare här som verkligen kan med och göra allting, de får man kanske hantera, de får man nog blocka lite. Men konsumenter till exempel som är olönsamma för en retail eller ett varumärke, de kanske inte är medvetna varför de är olönsamma. Mm. Då handlar det mer om att hjälpa till att utbilda konsumenten och säga till mig när jag beställer två storlekar med Peter. Ta den storleken som du brukar ha. Du får en 41 här. Behöver du 42 eller 40 så skickar vi en express imorgon. Då har det skett två fina saker. Vi låser inte en... Alltså, skickar man två produkter eller två storlekar av samma produkt, då är det en given retur. Men skulle nu den här 42 passa, eller 41 passa mig, då blir det ingen retur. Men hade jag tagit två storlekar så är det en given retur. Så att det får en positiv spiral ganska snabbt. Om någon säger till mig, men du är en dumskalle om du beställer två storlekar. Men du kan få en ny storlek imorgon. Då vet jag att jag får det jag vill ha. Då kan jag lita på processen. Och mycket är att lita på processen som konsument gör att du kan också ändra beteende. Då. Mm.
Framförallt, man känner sig otroligt sedd.
Verkligen, verkligen. För man kan ju hålla med Greta Thunberg ena dagen och stå på barrikaderna för miljön. Och så nästa dag köper man 10 produkter och returnerar 9 och förstår inte. Det är en viktig del här i utbildningen, varför jag nördar ner mig lite i transporten och varför det är som det är. Liksom. Mm. Att man får hjälpa till att utbilda egentligen konsumenten.
Vi tar en sista dum fråga, är du beredd?
Yes.
Det här kanske är en dum fråga, men är det inte jättemycket folk som tappar sina jobb när man automatiserar returprocesser?
Inte tappa jobb, utan det viktiga är ju kanske att hjälpa dem som gör jobbet att få det enklare för dem och göra det snabbare och effektivare. Det är ju kanske om man nu ska vara, nu blir det brett och filosofiskt, men det är vanligtvis att med logistiktjänster generellt, alltså lagerhållning, plock och pack, även på utvägen, men även returer, att man kanske då flyttar ut det till lågkostnadsländer. Ofta för att det kostar mindre med personal. Automatiseringen skulle jag nog säga, om du sett hur mycket lager som har växt fram de senaste 5 åren här i Sverige. Automationen gör, generell automation gör kanske att du kan behålla kostnadseffektiviteten med lager i Sverige. Och kanske i central, alltså Tyskland eller Benelux eller England och sånt. Då behåller man ju jobben i landet istället för att det flyttas till lågkostnadsländer. Så där har ju automationen gått. Sen också för människan då att repetitiva, monotona, tunga jobb som maskiner kan göra istället. Det är klart det hjälper ju till för folkhälsan. Men det är det samma där. Det är ju svårmätt att säga det som att ja, men automationen tar arbetskrafterna i Borås. Ja, nej. Eller så ser det till att, men vänta nu, det byggs mer lager i Borås tack vare att man kan ha en kostnadseffektiv logistik i Borås med automation. Då. Och samma är med automatiseringsprocessen i returerna som vi gör. Det är inte mycket, det är mer systemautomation. Men det är att vi minskar belastningen för kundtjänst som kan då prata mer med kunden. Det vill säga att du kan lägga mer tid på kunden. Så det handlar också om vad använder man de här frigjorda resurserna till då. Kundservice är något som kommer vara A och O för varumärkena framöver. De är så slimmade fram till nu. Alltså man har inte råd att prata med kunden och liksom har kanske chattbottar och låter system prata med kunden. Det personliga mötet där man kunde verkligen ha problem. De får man tid att göra den någon automatiserat returer, det kommer vara liksom lojalitetsbyggande och varumärkesbyggande framöver.
Tack så jättemycket Peter, det var alla mina dumma frågor.
Superbra som sagt.
Tack.
Viktiga frågor.
Exakt, dumma men viktiga frågor.
Precis.
Då tänkte jag att vi går vidare till den sista delen av podden, och här brukar jag ge gästen en chans att kanske lyfta vad den tycker är viktigt när det kommer till hållbarhet. Så jag tänkte börja med att fråga dig, vad håller dig uppe sömnlös om nätterna?
Det är ju hur vi ska rädda planeten nu givetvis. Nu är det inte alla nätter är sömnlösa, men den frågan när man börjar tänka på den, det är ju inte hållbart. Alltså vi människor är ju dumma på det viset, vi blundar ju hela tiden för det. Och då ska man jämföra med det krig i Ukraina, om man tittar på Palestina, Israel och sånt. Men det är ju ännu större problem, det är ju inte hållbarhetsfråga längre. Men frågan är vi självförgörande att vi inte tar tag i frågan, eller tar vi tag i frågan? Liksom, verklig faktastatistik på vad händer, vad kan vi göra och vad får verkligen påverkan då, så att det inte blir fel fokus. Till exempel om man säger att det har varit på nyheterna, men transporterna är bovarna, returer processas i Baltikum eller Polen. Ja, det kan ju faktiskt vara bättre än att producera nya och skicka från Asien. Så jag tror det här källgranskning, fakta ner, liksom att vad är de verkliga frågorna istället för massa hobbytyckande som man själv kanske står för ibland också. Det skulle jag nästan säga att det håller mig lite, inte sömnlös, men när jag vaknar upp, inte svettig och skrikandes, men när man börjar tänka och inte kan somna. Sådana frågor, liksom, vad händer verkligen framåt?
Vad tycker du vi pratar för lite om när det kommer till hållbarhet just nu?
Ja, vad är verkligen hållbart? Mm. Alltså, det som är bra till exempel med lagstiftningen, att man får inte hålla på och säga att saker är hållbara om man verkligen inte kan bevisa det. Det är också bra första steg. EU-lagstiftning, tyvärr är det så också, jag ska ställa mig först i ledet. Vi konsumenter är ju lite, inte dumma, men återigen, om du ska välja mellan att köpa en produkt som är antingen billigare eller så är den dyrare och hållbar. Det mänskliga är ju att ta av samma produkt billigare. Mm. Det är ju inte konstigt. Så därför är det svårt att ta mig själv som exempel. Att även om vi bygger de här systemen för att göra det bättre, så beter jag mig själv ibland dåligt hållbart. Det kan få en att ligga uppe på nätterna.
Verkligen. Om vi försöker att vända till något mer positivt då. Har du något initiativ, en innovation eller kanske något projekt som du har hört om nu på senast som gjorde dig lite pirrig för framtiden?
Jo, men jag tror, jag får generalisera lite först. Varenda initiativ till att man försöker testa, provar. Mm. Än att sitta och fundera och planera och detaljera. Särskilt när det gäller hållbarhet, alltså våga prova. Det gör mig pirrig givetvis. Att se nytänk, att få prova. Och se att, om man ser att det finns en skal för, alltså man kan skala upp det också. Det är ju det som är oftast det svåra. Mm. Därför får ju många second hand butiker lite svårare. Erikshjälpen, Myrorna och allt det här, de får också. De kör igång sin e-handel och sånt där, vilket är superbra. Men det som var pirrigt är liksom, hur kan man gå in och hjälpa dem och göra det vi pratade om tidigare. Liksom att minimera logistikkostnaden, då finns det pengar över och in i organisationerna till hjälp. Eller till varuägarna och modehusen till att ha sin egen second hand. Liksom att kunna ställa om och cirkulärt på riktigt.
Är det något specifikt du har hört om nu på senast som du tycker är lite extra kul?
Ju så mycket så att det är svårt att komma ihåg exakt. Får tänka lite, men inget specifikt. Nej. Annat. Att det kommer egentligen alla områden. Elektronik definitivt med de här som säljer refurbade datorer och sånt där. Telefoni har det funnits på. Nimble Patch. Är ju ett företag som vi samarbetar lite med. Men de börjar med just att patch, det är ju att laga, att sätta en lapp över det hela. Och när man var liten och skroppar upp jeansknäna, då blir det snabbt en lapp på den. De gör det, de började med jeansen och har liksom färdig lappsystem egentligen. Att antingen så lappar de åt det, att du köper ett par lappade jeans till dina barn. Fina bra jeans, men det var hål i knät om du blir den lappad. Snyggt lappad och sånt. Och då tar man egentligen saker och ting och får det i nyproduktion eller nyförsäljning igen. De värdeskapande sakerna tycker jag är riktigt bra. Litet initiativ, men är på väg då och förhoppningsvis blir större också. Och de håller på att bredda sitt erbjudande mot kund.
Det är nog någonting som jag själv också känner att jag måste bli bättre på. Också framförallt lära mig kanske lappa mina grejer själv.
Ja, och jag tror, vi pratade om det när jag var i några möten tidigare, att köpa lappkittet.
Ja.
Det är också viktigt. Liksom. Kan du lappa själv? Det finns en god självkänsla i att liksom ta hand om någonting och kunna använda det ändå.
Jag tänker vi kan avsluta med, nu har vi redan kommit in på lite tips, men finns det någonting som du själv har implementerat i din vardag som har gjort att du lever lite mer hållbart som du skulle vilja tipsa andra om?
Jag köper speciellt möbler nu. Köper, letar efter det speciella. Ofta hittar man det speciella, unika lite på second hand. Och tittar på, liksom, kan jag måla om det eller kan jag använda delar av det? Och så, nu är det så, jag är ju, förutom att sitta här på dagarna och jobba med huvudet mycket, så på fritiden gillar jag ju liksom småsnickra och bygga lite och sånt där. Det är god avkoppling. Men just det att ta hand om gamla produkter, få in det liksom och blanda kanske med nya i ett hem. Jag är ingen inredare och sånt. Men jag tycker det blir fint och mysigt, och även min sambo då. Men, och sen när man saknar, liksom man hittar inte till exempel sänggaven eller natthusbordet, att kunna bygga det själv, det gillar jag. Då får man det som man vill ha det och känner att man verkligen gör någonting från råvaror, kort transport och känner att det är hållbart. Då. Eller bygger om någonting till en ny funktion. Då. Men det, om man inte kan, så har du ändå Nimble Patch och liknande tjänster som möjliggör den också. Och det tror jag kommer mer också, eftersom EU-kraven kommer med att produkter ska vara reparerbara eller liksom användbara i flera steg. Så det finns väldigt bra tjänster. Det gäller bara att knyta ihop de här nationella, regionala och internationella tjänsterna. Vi hjälper till exempel Nordjeans och Nordisk kunder när de har livstidsgaranti på sina jeans. Och när vi skapar en sån reparation, då tar vi det som tar beslut tidigt. Okej, var ska dina jeans gå, till vilken butik har reparationsförmågan närmast dig och tillbaka till kunden? Så där är vi inne i en sån return repair tjänst också. Har varit inne ett tag, vilket är sjukt roligt liksom, och jag tror det kommer öka.
Vad är liksom det senaste som du klickade hem på eller köpte second hand som du liksom har som piece de resistance hemma som du brukar visa upp för folk? Som du kanske har mekat lite mer själv också?
Ja, men det var nog den jag pekar på hela tiden. Jag har inte mekat med den själv, men det var en gammal bison, eller en bisonoxe i porslin, inte så stor, kanske 20 cm, men unik, alltså, har aldrig sett den någon annanstans. Passar fint i bokhyllan det här liksom. Det är troligtvis bara jag som tycker den är speciell, eller och några få till. Men just att hitta den på second handen där liksom, och få den att den passar in med kanske lite annat. Det var nog den bästa.
Klassiskt loppisfynd får man ju ändå säga. En bisonoxe.
Ja, jag vet. Nej, men just att köpa kanske lite byråer, måla om, alltså slipa om, måla om och liksom kanske byta lite beslag. Alltså du kan lyfta dem och så att det passar in kanske i den färgskalan då hemma, eller sättet du vill ha hemma och sånt. Så det gillar jag, det är spännande.
Det tycker jag också. Tack så jättemycket Peter för att du ville prata hållbarhet med mig idag.
Tack så mycket, det var riktigt trevligt.
Du har lyssnat på En hållbar podd, en podcast som produceras av Pricerunner tillsammans med Hållbar e-handel. Om du tyckte det här avsnittet var fantastiskt och vill lyssna på ännu fler eller kanske läsa mer och till och med engagera dig själv i hållbar e-handel, då kan du surfa in på hallbarehandel.org. Vi spelar in de här avsnitten hos de fantastiska människorna på Hype AB i Stockholm. Jag hoppas att vi hörs snart igen.